Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala man istafa. Det här är tafsir surat Yusuf, lektion 6. Och vi kommer inshallah idag att avsluta suran. Och bi'idhnillahi nästa vecka kommer vi läsa lärdomar från surat Yusuf. Utöver de vi har gått igenom inshallah ta'ala. Och vi börjar med att lyssna på dagens koranverser.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
جزاك الله خير.
إياك.
الله سبحانه وتعالى säger här i vers 102 efter det att han har berättat om vad som hände med Yusuf alaihissalam, denna vackra berättelse, så avslutar också Allah azza wa jall den här suran med många viktiga lärdomar. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayka wa ma kunta ladayhim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun." Detta är information om det dolda eller det osedda som vi uppenbarar till dig. Du var inte bland dem då de fattade sitt beslut och tänkte ut sin onda plan. Efter att vi har berättat den här berättelsen om Yusuf, då säger Allah subhanahu wa ta'ala att det här, denna berättelse, är information om det osedda. Någonting som folk inte känner till. Någonting som har varit. Du visste inte om detta. Du var inte där, Mohammed, när det hände. Du var inte där när bröderna planerade att slänga ner Josef i brunnen och göra sig av med Josef. Om det inte vore för Allah så skulle du, Mohammed, inte ha kunskap om detta. Och Ibn Kathir säger i tafsir att Allah azza wa jall påminner här Mohammed sallallahu alaihi wasallam efter att ha berättat om Josef och hans bröder, hur det gick för Josef och hur vi gav Josef det lyckliga slutet. Vi gav Josef seger, makt, trots att de ville honom ont och undergång. Detta och liknande berättelser är från det dolda av tidigare folk som vi har uppenbarat för dig och lärt dig, för att all lärdom som finns där i ska då gynna dig och de som kommer efter dig. Den vackra berättelsen om Josef, om hur de planerade ont för Josef och ville skada Josef och såra Josef och nästan döda Josef, men Allah azza wa jall bestämde, eller hade bestämt, att Josef alaihissalam skulle få från den högsta av platser i detta liv profet, kunskap, makt, skönhet, allt det här fick han. De planerade och Allah planerade någonting annat. Och här säger Allah då att du var inte där. Du känner inte till dessa berättelser och liknande berättelser. En del som Allah berättar i Koranen. Allah berättar om många profeter och deras folk och speciella människor. Varför? För att de ska gynna dig och vara en påminnelse för dig och de som kommer efter dig. Och han säger också Ibn Kathir att här klargör Allah att Muhammed är hans sändebud. Sallallahu alaihi wasallam. Hans sändebud som har fått ta del av tidigare händelser, som innehåller en tankeställare för folk, som kan ge människorna framgång i detta liv och i deras religion. Men trots detta så väljer människor, eller de flesta, att inte tro. Det här är också ett bevis på profeten Muhammeds profetskap, alaihi salatu wasallam, att han är en sann profet. Då han inte levt på dessa tider. Han var inte med Mosa. Han var inte med Ibrahim. Han var inte med Suleiman och Dawud och Zakaria och Adam. Men han berättar om deras liv. Vilket tyder på att denna kunskap måste han ha fått från Allah subhanahu wa ta'ala. Och så säger Allah: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Men de flesta av människor kommer inte att tro hur mycket du än försöker eller hur mycket du än önskar. Yani, du Muhammed a.s. är mån om att vägleda människorna. Haris, du önskar folk det bästa, du kämpar och strävar och gör uppoffringar för att de ska bli muslimer. Men de flesta av människor kommer inte att tro. Och den här versen bevisar att de flesta av människor på jorden är inte troende. Och kommer inte vara troende. Utan de troende är alltid minoritet. De är alltid mindre. Och de som inte tror är alltid mer. Och det här är något generellt. Det finns många liknande verser. Att de icke-troende är mer än de troende. Och därför på domedagen, när Allah ska särskilja på folket som ska till paradiset och helvetet, så går 999 från varje tusen till helvetet och bara en går till paradiset. Så majoriteten av folk har valt en annan väg. Och det säger också Allah i surat al-Mu'minun till exempel, att de flesta av folk hatar sanningen. Allah säger också i surat al-An'am: وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Om du, Mohammed, följer de flesta på jorden, så kommer de att vilseleda dig bort från Allahs väg. De flesta av människor vill inte gott. De vill inte gå den rätta vägen. De vill inte låta sig vägledas. Utan de vill följa shaitans väg. De vill göra det som är fel och det som är dåligt. Det här är också en lärdom. Att ibland är det inte, eller för det mesta kanske inte, en brist på att personen inte hört om islam. Det är inte en brist på att personen inte fått bevis. Utan det är en brist på uppriktighet. en brist för sanningssökande. Personen vill inte ha sanningen. Även om en ängel kommer och säger bli muslim, han skulle inte bli muslim. Förstår ni? Så är det. Och det fanns folk på profeten Muhammeds tid som visste att han var en sann profet men ville inte tro på honom. Firaun visste att Mosa var en profet men han ville inte tro på honom. Så är det. För de flesta människor vill inte ha sanningen. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Och ingen ersättning vill du ha av dem. Och det är ingenting annat än en påminnelse till al-alamin, till mänskligheten. Yani du är mån, Muhammad al-Islam, om att vägleda folket. De vill inte bli vägledda. Du försöker. Och du ber inte om någon belöning, någon ajr. Du vill inte ha någon lön. Eller du vill inte att de ska gengälda dig någonting för de uppriktiga råd och det kall som du har gett till folket. Yani profeten Muhammad al-Islam kallade folket till islam, till den sanna vägen, den rätta vägen, det som gynnar folk i detta liv och i nästa liv. Han var haris, han var mån om att kalla folket och han ville inte ha någonting tillbaka. Det är också en sak som borde göra att ni accepterar det som han säger. Att han gör det för Allahs skull. Han vill inte ha någonting av er. Utan det är ni själva som tar nytta av att bli muslimer. Han tar ingen nytta av det. Och det är också en väldigt viktig och fin egenskap som varje kallare till islam måste besitta. Att en person som kallar folk till islam ska inte göra det för att vinna någonting världsligt. Man ska inte göra det för att få någonting tillbaka av folk, gentjänste. Utan när man kallar folk till islam så gör man det för Allahs skull. La nuridu minkum jaza'an wa la shukura. Vi behöver varken ha belöning eller tack från er. Inna man ut'imukum liwajhillah. Vi matar er bara för Allahs skull. Och samma sak med da'wa. När man kallar folk till islam, för Allahs skull. Vi vill inte ha tacksamhet och vi vill inte heller ha att ni ska ge oss någonting tillbaka. Utan det är för Allahs skull. Varför? Tänk om profeterna skulle säga, okej, men vi kallar folket till islam, men ni måste ge oss någonting i gengäld. Jag måste ha makt, jag måste ha pengar, jag måste ha kvinnor. Då skulle folk bara säga, men du påstår att du är profet för att få någonting världsligt. Du vill ha någonting tillbaka. Du vill utnyttja oss. Men istället, nej, alla profeter bad inte om någonting. Utan gjorde det för Allahs skull. Och varför betonar jag detta? Jo, för det finns folk idag som säger att de kallar till islam. Vissa YouTube-sheikher. Som bara föreläser om de får betalt. Och det är inga små potatis heller. Vissa vill ha, vad är det, 30 000, 20 000 för att komma och föreläsa. Och bästa hotellet. Och hit och dit. Vad är det här för någonting? Är det här profeternas da'wa? Ja? Är det här ikhlas? Kommer Allah ge den här personen framgång i det han gör? Jag tvivlar på det starkt. Och subhanallah, kolla på ulema. Tog bin Baz betalt för att föreläsa? Tog Uthaymin betalt för att föreläsa? Nej. Så personer som säger, jag föreläser bara om jag får betalt. Jag är bara imam Ramadan om jag får betalt. Jag gör bara adhan om jag får betalt. Den här personen vill bara lämna. Den här personen finns inget gott att hämta i. Och när man sa till Imam Ahmed att det finns en person som vill leda folk i bönen i Ramadan, men han gör det bara om han får betalt. Vad sa Imam Ahmed? Han sa, men yusalli wara hada. Vem vill ens be bakom honom? Han ber bara om han får betalt. Vem vill be bakom honom? Han är inte ens värd att be bakom. Så det här är jätteviktigt. Da'wa fi sabilillah. Gratis. Lilla. Och Allah säger också här att du ber dem inte om belöning utan det du har kommit med är bara en påminnelse för al-alamin. Och al-alamin betyder här al-ins wal-jinn. Människor och jinner. Att islams budskap är universellt för både människor och jinner. För alla. Det här är det som han kommer. Och så säger Allah: "Wa ka'ayyi min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun." Och hur många tecken i himlarna och på jorden går förbi människorna samtidigt som de vänder sig bort från dem? يعني, han säger Ibn Kathir bi ma'na al-kalam, att Allah informerar här oss om att de flesta av människor inte ger någon åtanke till alla de tecken som Allah visar dem. Alla de tecken som finns i himlen och på jorden. Stjärnorna, hur de går i perfekta banor, hur de ligger på ett mycket vackert sätt på himlen. Alla tecken på jorden. Trädgårdarna, bergen, haven, djuren, växterna, frukterna som är i olika storlekar, olika smaker, olika färger, olika dofter, olika utseenden. In alla dessa tecken borde få människan att tänka till. Kan hela den här perfekta universum och jorden ha kommit till av sig själv? Nej, det tyder på att det är en allsmäktig skapare som har skapat allting. Att det är skapat, det är perfekt. Det är vackert, han som har skapat måste vara vackrare. Det finns vishet, harmoni i skapelsen. Han som skapat den måste vara otroligt vis, otroligt mäktig. Den som styr allt detta och så vidare. Så människan borde lägga en åtanke, borde reflektera över detta, över skapelsen. Men Allah säger här och klandrar och kritiserar dessa människor. Hur många tecken går inte förbi dem utan att de bryr sig? De bryr sig inte om att reflektera över universum, himlen, solen, månen, stjärnorna. De bryr sig inte över att tänka på alla tecken som finns på jorden. Och hur man här mår, de har vänt sig bort bara. Och sen säger Allah, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Och de flesta av dem tror inte på Allah utan att de sätter medhjälpare vid hans sida. Yani, Allah nämner här att många av människor, eller de flesta av folk, vill inte tro. De får tecken, de vill inte tro. Profeten Sassalam gör det fisa vid illa, de vill inte tro. Han är mån om att vägleda dem, de vill inte tro. Men om de tror, vad händer då? Då gör de det endast, eller de gör det, de flesta av dem, och sätter någonting vid Allahs sida. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. De flesta som tror på Allah gör det inte förutom att de sätter någonting vid hans sida. Och här säger Ibn Abbas, vad menas med att de tror på Allah och sätter någonting vid hans sida? De tror på att Allah är skaparen av himlarna. Att Allah är skaparen av jorden, Allah är skaparen av bergen och allting. Men de dyrkar någonting annat än Allah. Taib. Kortfattat, de bekräftar Allahs rububia men begår kyrk i hans uluhia. Och det här är faktiskt tillståndet av de flesta av människor. Att de, även om de tror på Gud, på Allah, så gör de inte det med tawhid, utan de sätter någonting vid Allahs sida. De tror på att Allah är skapare, men de dyrkar någonting annat än honom. Och det här gör de inte till muslimer, det här gör de till kuffar. Som folket i Mekka som profeten Muhammed kom till, alaihissalatu wassalam. Trodde de på Allah eller förnekade de Allah? De trodde på Allah. Vad var deras problem? Att de hade avgudar, de hade medgudar, statyer runt Kaaba. 360 stycken som de dyrkade vid sidan av Allah. Så profeten Muhammed alaihissalam, han kom inte till folket och sa tro på Allah. De trodde på Allah. وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ سَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَ اللَّهِ. Om du frågar om vem har skapat himlen och jorden, de kommer säga Allah. Till slutet på verserna. Så de trodde på Allah, bekräftade Allahs existens. Men deras problem var att de dyrkade någonting annat än Allah. Och samma sak finner ni alla profeter i Koranen. Alla de 25 profeterna, deras folk trodde på Allah, men de dyrkade någonting annat än Allah. Ja. Så den här versen, att de flesta av dem tror inte på Allah förutom att de sätter någonting vid hans sida. Den här versen kan handla om kuffar. De tror på Allah. Kristna tror på Allah men dyrkar Jesus. Vissa judar tror på Allah, eller tror på Allah men dyrkar Uzair eller någonting annat. Och så vidare. Men versen kan också implementeras på vissa muslimer. Tror på Allah men de begår kyrk. De begår en mindre form av kyrk som inte tar dem ut ur islam. Finns det muslimer som gör kyrk? Nej. Det finns större kyrk och mindre kyrk. Den större kyrk är den som tar människan ut ur islam. som att tillbe någon annan än Allah, göra hajj någon annan än Allah, slakta till någon annan än Allah och så vidare. Och så finns det en mindre form av kyrk. Och då Hudhaifa radiallahu anhu en gång gick in till en man som var sjuk. Och den här mannen hade satt som ett armband, en slags amulett runt armen, som han trodde skulle gynna honom. Då så slet Hudhaifa bort det här armbandet. Och så läste han den här versen, att de flesta tror inte på Allah förutom att de gör kyrk. Det är en mindre form av kyrk. Deras tawhid är inte fullbordad. Och han nämner också Ibn Kathir i tafsir många olika former av mindre kyrk. Som till exempel det här med amuletter. Och profeten Allah han sa: "Man 'allaqa tamimatan faqad ashrak." Den som sätter på sig en amulett har begått kyrk. Alltså en mindre form av kyrk. Om man tror att Allah gynnar eller skadar med hjälp av den här amuletten. Det är någonting som, det finns inget bevis för detta. Vem är den enda som kan gynna och skada? Allah. Det är ingen amulett, det är inget blott öga, det är ingen Fatimas hand, det är inget Alis svärd. Det är bara Allah som kan gynna och skada. Inga amuletter. Men om man tror att amuletten i sig själv kan gynna och skada, att det är en kristall som har en makt vid sidan av Allah, då är det stor kyrk. Förstår ni? Men om man tror att den här Fatimas hand eller blå ögat, ja, det är någonting som islam, det är okej, det skyddar från jinnen. Då är det en mindre form av kyrk. Taib. En annan form av mindre kyrk är att svära på någonting annat än Allah. Men halafa bi ghayri Allahi faqad ashrak. Profeten Allah han sa: den som svär på någonting annat än Allah har gjort kyrk. Finns det muslimer som svär på någonting annat än Allah? Naam. Vissa svär på profeten Allah och säger wannabi. Vissa svär på Kaaba. Vissa svär på sin mamma, mammas död. Vissa svär på heder och samvete och jag vet inte vad. Det här är en mindre form av kyrk. Vill man svära? Man kan minkum halifan falyahlif billah. Profeten Allah sa: svär inte på era förfäder. Den som vill svära på någonting ska svära på Allah. Bäst. En annan form av liten kyrk är att tro på skrock. Att det göra. Att tro på skrock. Att vissa objekt eller händelser betyder tur eller otur. Att man tror till exempel att nummer 13 är otur. Att en svart katt som går över vägen är otur. Att ta sönder en spegel, otur i 7 år. Eller att hitta en fyrklöver är lycka. Ja? Och såna här saker. Det här är kyrk. För då tror du att de här sakerna har någon slags påverkan vid sidan av Allah. Eller att Allah har gjort en sebab, att han har gjort de här sakerna till en orsak till lycka eller olycka. Vilket inte stämmer. Så det här är former av kyrk som man måste akta sig för. Och en till form av kyrk som profeten alaihissalam fruktade för sin umma. Han sa: inna akhwafu ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar. Profeten alaihissalam han sa: det jag fruktar mest för er är den lilla formen av kyrk, eller den mindre formen av kyrk. Och då så sa sahaba: ja Rasulullah, vad är det för någonting? Han sa: riya, ögonkänneri. Att en person till exempel inte har som avsikt att be sunnabön, men han ställer sig upp och ber sunnabön bara för att visa upp sig för folk. Att de ska typ snacka gott om honom, kolla den här personen hur mycket han ber. Kolla hur fint han ber. Han står och ber extra. Han kanske är skådespelare, låtsas gråta. För att folk ska tro att han är värsta. Bra. Det här är ögonkänneri. Han ber inte för Allahs skull, han ber för folks skull. Accepteras den här personens bön? Lä. Och på domedagen sägs det till honom: gå och sök din belöning hos dem du vill visa upp dig för. Finns ingenting att hämta. Så det här är mindre form av kyrk. Att man skänker pengar för att folk ska säga att du är generös. Du läser Koranen fint för att folk ska prata gott om dig. Och så vidare. Så den här versen får oss också på tankarna att vi måste försöka fullborda våran tawhid. Att vi ska inte vara från dem som tror på Allah men begår kyrk. Utan vi ska vara från dem som tror på Allah med ikhlas och tawhid och inte begå någon form av kyrk. Alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm. De som tror och inte beblandar sin tro med zulm, med förtryck, med kyrk. Det är de som kommer få al-amn wal-hidayah. De kommer få säkerhet och vägledning. Så man ska inte ha någon form av kyrk. Och det här kommer vi inshallah att tala om i kitab al-tawhid. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: Afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min azabillahi aw ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Känner de sig säkra gällande Allahs straff som ska drabba dem? Eller det som kommer att drabba dem den sista timmen, plötsligt, utan att de har någon aning? Yani, de vänder sig bort från Allahs tecken, de vänder sig bort från islam och sätter med gudar vid Allahs sida. Tror de att de ska vara säkra? Att Allahs straff inte kommer att drabba dem? Och Allah säger här, afa aminu. Men känner de sig säkra och trygga att Allahs straff inte ska komma? Ghashiyatun, yani plötsligt. Al-ghashiyah kommer från al-ghashiyan, yani att det täcker. Ghasha, yughashi. Yani att Allahs straff inte ska komma och omfamna dem. Omsluta dem från alla håll, att de inte kan fly någonstans. Känner de sig säkra? Eller att timmen inte ska komma plötsligt. Är de säkra på att domedagen inte kommer? Är de säkra på att döden inte kommer? Nej, de är inte säkra. Och den här versen borde få människan att skynda sig till att ångra sig. Den icke-troende borde skynda sig till att tro. Och den syndande borde skynda sig till att göra tauba till Allah subhanahu wa ta'ala. Sen säger Allah: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Säg, detta är min väg. Jag kallar till Allah med kunskap, jag och de som följer mig. Och subhanallah, och upphöjd är Allah, och jag är inte från dem som sätter någonting vid Allahs sida. Den här versen är jätteviktig, och vi ska inshallah och ta'ala studera den lite närmare. Allah subhanahu wa ta'ala beordrar här profeten Muhammad a.s. att säga kull. Yani, säg till folk, kull, säg till folket, det här är min väg. Kull hadihi sabili ad'u ila Allah. Jag kallar till Allah på, med insikt, med kunskap, jag och de som följer mig. Naam. Här säger ulema i tafsir på den här versen som är Sa'di, Ibn Kithir och andra: säg Muhammad till folket, det här är min väg. Jag kallar till Allah. Ad'u ila Allah. Vad menas med att kalla till Allah? De nämner här att kalla till la ilaha illallah. Trosbekännelsen. Att kalla till al-islam, al-iman och al-ihsan. Att kalla till shahadat wa la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Att kalla till bönen, salah. Att kalla till zakat, fastan, hajj. Att kalla till iman. Att kalla folket till att tro på Allah, hans änglar, hans böcker, hans sändebud, domedagen, ödet. Att kalla folket till ihsan, att de ska dyrka Allah i det bästa av tillstånd, som att de såg Allah. Och om de inte ser Allah, så ska de veta att han ser dem. Ni kallar folket till detta. Kalla folk till Allahs väg, till Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Och här säger Allah: det här är min väg. Jag kallar till Allah med kunskap, jag och de som följer mig. Så beskrivningen av profeterna och beskrivningen av de som följer profeten sallallahu alaihi wasallam är dessa två saker: att de kallar till Allah, de gör da'wa, och de gör det med insikt, med kunskap. Så personen som inte kallar till Allah följer inte riktigt profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och personen som inte kallar till Allah med kunskap, han kallar till Allah med okunskap, med jahl, följer inte heller profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och den här punkten är jätteviktig. Ibn Uthaymin, han säger att kalla till Allah utan kunskap är i motsats till det som profeten var på alaihi wasallam. Profeten och de som följer honom kallar till Allah med basira och inte med jahl. Så går man i profetens fotspår, följer man honom, så kallar man till islam med basira, med kunskap, och inte med okunskap. Och det här är viktigt, ja, ikhwan. För det finns folk idag. Först hörde vi Jamaat Tabligh säga att man behöver inte ha kunskap för att kalla folk till islam. Utan det räcker med att förlita sig på Allah och gå ut, och Allah kommer ge dig kunskap och framgång och så vidare. Eller du får kunskap av att kalla till Allah. Du pratar om islam utan kunskap, Allah kommer ge dig kunskap. A'udhu billah. Vad är det här för balala? Innam al-ilmu bita'allum. Profeten s.a.w. sa, kunskap kommer endast genom inlärning. Lär dig först och gör da'wa sen. Inte tvärtom, gör da'wa först utan kunskap och sen Allah kommer göra dig till alim. Det funkar inte så. Utan man måste kalla till islam med kunskap. När profeten Muhammed s.a.w. skickade folk för att göra da'wa, skickade han vem som helst, jalla du är muslim en dag och gå och gör da'wa? La. Han skickade de kunnigaste. Han skickade Mu'adh ibn Jabal till Yemen för att kalla folket till islam. Mu'adh ibn Jabal, som vi beskrev i förra darsen, hade om Abu Bakr, eller hur? Vad var han för någonting? A'lamun nas bil halal wal haram. Den kunnigaste människan med halal och haram. Han skickade Musa ibn Umayr till Medina för att kalla folket till islam. Han var otroligt kunnig. Så han skickade de kunniga för att kalla till islam. Och det här är även logiskt. De säger på arabiska, faqid shay la yu'ti. Den som inte har någonting har ingenting att ge. Eller hur? Hur ska jag kalla någon till någonting som jag själv inte kan? Det är ren logik. Ska du hämta en lärare i skolan som ska lära ut ett ämne som han inte kan? Funkar det? Och säger man, han har ju bra avsikt. Hjälper det? Nej. Det är först kunskap, sen kallar du till islam. Och nu finns det också vissa grupper, de säger da'wa, 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 street da'wa. Alla ska gå ut på gatan och dela ut broschyrer och göra da'wa, man ska ha t-shirtar och kalla till islam. Okej, okay, har du kunskap? De säger, det behövs inte kunskap. Samma sak som tabligh. Det är bara att gå ut. Yani, det räcker med att du kallar folk till typ la ilallah eller någonting. Det är också fel. Du lever i ett samhälle. Folk kommer att komma till dig med frågor. Folk har mycket tvivel om islam. De kommer säga, men ni är terrorister, ni är kvinnoförtryckare. Islam säger så här. Du måste kunna svara, eller hur? Vad säger islam om sig och så? Du måste komma med bra svar, övertygande svar. Som får personerna att tycka att det här är bra, det här är korrekt. Och det kan vara jättesvårt. Du skulle övertala en kafir att till exempel det är bra med dödsstraff, det är bra med sharia. Du måste ha jättemycket hikma. Förstår ni? Vissa istället vad de gör, de har ingen kunskap, de ljuger sig bort. Är det här da'wa? Eller? Så det är jätteviktigt när man ställer sig i den här positionen att kalla folk till islam, att man har kunskap först. Det finns en generell da'wa som vi alla gör i vårt vardagliga liv. Att representera islam på bästa sätt med god karaktär. Att vara bra muslimer. Och det finns saker som alla muslimer kan kalla till. Vi kan kalla till salah. Du är i skolan, du är på jobbet, du ser en muslim, du säger alla kom vi ber. Du behöver inte vara en sheikh, eller hur? För att säga kom vi ber. Ramadan, du säger vi måste fasta. Det kan du göra, eller hur? Det är lätt. Du ser en muslim göra någonting haram, du säger så får du inte göra. Haram. Eller hur? Han ska röka en joint eller någonting, säger det är haram islam för det. Han dricker öl. Det är tillåtet till islam. Alla kan det här, det är tillåtet. Och profeten s.a.w. han sa, Bellighu anni walau aya. Förmedla från mig även om det är en vers. Sprid islam, även om du kan bara en vers, sprid den. Och många har förstått den här hadithen fel. De säger, men vi gör da'wa, vi går ut, fi sabilillah, vi gör da'wa. För profeten sa, förmedla för mig även om det är en vers. Säg, men ska du gå ut på gatan och kalla folk till islam och du kan bara en vers? Det är inte det som menas med hadithen. Vad som menas med hadithen är om du kan en ayah, du kan en vers från Koranen, du vet vad den betyder. Sprid den till folk. Du kan en hadith, en god gärning, du vet vad den betyder. Sprid den till folk. Förstår du? Men till exempel, du läser en hadith, belöningen av att göra salat och duha. Jättestor belöning. Och du går och säger, men profeten sa man ska sprida kunskap. Du går till folk och säger, du måste be salat och duha, jättebra. Du kommer få den här belöningen. Aha, men vad är salat och duha för någonting? Wallah, jag vet inte. Funkar det? När ska man be den? Jag vet inte om det är på natten, på dagen, på eftermiddagen. Jag vet inte. Hur många rakar ska jag be? Jag vet inte. Det funkar inte, eller hur? Så yani, läs hadithen om duha, läs förklaringen. Salat bes från soluppgången fram till strax innan duhur. Det kan vara 2 rakar, 4, 6, 8 och så vidare. Yani, läs förklaringen, sen kan du sprida den här khair som du har lärt dig. Så sprid det du kan om du har förståelse. Nah. Så tillbaka återigen. innan man gör da'wa, föreläser, street da'wa, man måste ha någon slags kunskap. Så att man kan besvara och man kan kalla folk till islam på bästa sätt. Och Sheikh Ibn Uthaymin nämner också i hans bok Sahwa att basira, att man kallar till islam med insikt, med kunskap, omfattar tre sorters kunskap. Att man ska ha basira i tre saker. Den första är att man ska ha basira i det man kallar till. Man ska ha basira i vem man kallar. Och man ska ha basira i hur man kallar. Tillbaka. Ett, man ska ha basira i vad man kallar till. Man ska ha kunskap och insikt i vad du kallar till, i det du kallar till. Till exempel, Sheikhen nämner om du ska påbjuda någonting. Den här saken är wajib, det här måste du göra. Då måste du ha kunskap om att den här saken är obligatorisk i islam. Koran och sunna, bevisen, ulema säger och så vidare. För det händer att folk vill tvinga på andra människor saker som inte är obligatoriska. De är felaktiga och säger det här är wajib. Du måste göra det här och sen är det inte wajib. Då har man gjort en felaktig dawah. Eller tvärtom. Man vill förbjuda någonting. Man säger det här är haram, taqillah, frukta Allah, så här får du inte göra. Och sen visar det sig att den här saken inte alls är haram, den är tillåten. Eller den är ogillad. Så du går och förbjuder någonting som är tillåtet i islam. Så först måste du ha kunskap i det du kallar till. Att den här saken är wajib, eller den är haram, eller det är tawhid, eller shirk, eller sunna, eller bid'a. Inne vad det än är, du måste ha kunskap om det du kallar till. Två, du måste ha kunskap om vem du kallar. Folk är olika. Folk har olika religioner, ideologier, inställning till saker och ting. Och folk är på olika nivåer i sitt intellekt. Eller hur? En ny muslim är inte som en gammal muslim. En kunnig muslim är inte som en okunnig muslim. Folk är olika. Och därför ska man tilltala folk i enlighet med deras intellekt. Och mirna an nukhatiba nas ala qadri uqulihim. Sahaba brukade säga att vi blev beordrade att tala till folk i enlighet med deras nivå. Och där finner vi också bevis för i sunna. Att när profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam skickade Mu'ad ibn Jabal till Yemen för att göra da'wa. Han förberedde honom. Och han sa att du kommer komma till ett folk som är från Ahlul Kitab. De är judar och kristna. Det första du ska kalla dem till är shahadat wa la ilaha illallah och så vidare. Men han förberedde honom på att du kommer komma till ett folk som är Ahlul Kitab. Det här är viktigt. Tänk om du ska göra da'wa och du börjar prata med en person om Allahs existens och Allah, han finns och bevis på att Allah finns. Och så säger personen, men jag är troende, jag tror på Gud, jag är kristen. Det är fel, eller hur? Så det handlar inte om att kalla personen till att tro på Gud. Det handlar om att kalla personen till tawhid. Att inte tro att Jesus är Guds son, inte tro på treenigheten och så vidare. Då måste du ha kunskap om det. Så man måste förbereda i vem man pratar med, vem man ska möta, vilket folk man ska resa till. Samma sak om du pratar med en muslim till exempel som är syndare. Vilken nivå är han på? Du måste veta. Han kanske inte vet vad tawhid är. Han gör inte salah och han har flickvän och allt kaos. Då kan du inte gå till honom och prata om igen i mindre detaljer. Säg, achi, vad har du inte skägg för? Till exempel. Det är inte heller hikma, eller hur? Utan du måste ha vishet. Och lägga saker på dess rätta nivå. Så veta vem man pratar med. Taib. Och sen den sista punkten, basera i hur man kallar till islam. Att man kallar till islam med hikma, med vishet. Bilma'idha till hasana. Med en god predikan. Och jadilhum billatihi ahsan. Argumentera på bästa sätt. Men det beror på situationen. Hur man gör da'wa. Grunden är att man är mjuk och snäll mot folk. Man har vishet, man lägger saker på dess rätta plats, på dess rätta tid och så vidare. Det här är viktigt. För Sheikhen säger att vissa människor är som en rovfågel som liksom flyger ner mot sitt byte när han ser någonting fel. Direkt attack. Och han kanske skadar mer än han gör nytta. För många ungdomar, de har hamas. De brinner för religionen. Sunna, bidda, haram, taqilla. Men ni måste också säga det på rätt sätt. Meningen är inte bara att du ska säga det, utan meningen är att du ska vägleda människan, eller hur? Det är det som är hela syftet. Inte bara jag har sagt att det är haram, khalas. Utan syftet är att han ska sluta med det som är haram. Så att bemöta personen på bästa sätt. Det är också viktigt. Och speciellt i den här tiden där folk är väldigt okunniga. Mycket jahl. mycket okunskap. Folk har blandat islam med kultur och tradition, med bid'a, med massa konstiga ideologier. Folk är okunniga. Så vi är i en tid där man måste vara snäll och mjuk mot folket. Rifq och lin, som ulema brukar säga. Du är hård och sträng och du bojkottar alla. Hur ska folk bli vägledda? Förstår ni? Vi lever inte på Imam Ahmeds tid, utan vi lever på en tid där folk har mycket en i tvivel, shubuhat och okunskap. Man måste vara snäll mot folket och försöka vägleda folket. Men om en person är högmodig, han är trotsar och vill inte ha bevisen och han bryr sig inte, du kan ta en annan position mot honom. Det är en annan sak. Men att du träffar en okunnig människa som gör lite bidda och du ska direkt liksom attackera honom och bojkotta honom, det här är inte korrekt, utan du ska försöka vägleda honom till det som är rätt. En annan fajda här, en annan lärdom som Ibn Taymiyyah nämner i tafsir, är att Allah subhanahu wa ta'ala nämner ibland när han pratar om just det, att kalla till Allah, att ibland så är det att kalla till Allah och ibland är det att kalla till Allahs väg. Eller hur? Att kalla till Allah är el-gaya. Det är målet. Att kalla till Allahs väg eller Allahs väg är en symbol för el-wasila. Det är medlet för att komma till målet. Förstår ni? Men egentligen båda är ju i slutändan samma sak. Vägen leder till Allah. Eller hur? Så Allah är målet och vägen är medlet till Allah. Och en annan lärdom från den här versen är också att vägen till Allah är en. Qul hadhihi sabili. Han sa inte qul hadhihi subul. Det här är mina vägar. Utan det här är min väg. Raka vägen. Det finns bara en väg till Allah. Det finns inte flera vägar till Allah. Som vissa kuffar säger att det räcker med att du har ett gott hjärta och du vill gott. Alla kommer komma till Gud och så vidare. Alla går till paradiset. Det är fel. Vill du gå till paradiset finns det bara en väg. Koranen, sunnan, profeten Muhammeds väg, sallallahu alaihi wasallam. Alla andra vägar är stängda. Och alla andra vägar är shaitans väg. Så vägen till Allah är en. Och en till lärdom från den här versen, det blir sista, är att en person som kallar till Allah måste ha ikhlas, uppriktighet. Varför? Ud'u ila Allah. Jag kallar till Allah. Jag kallar inte till mig själv. Jag kallar inte till min grupp, mitt parti, min sekt. Jag kallar till Allah. Och det här är det som särskiljer de som kallar till sanningen och de som kallar till falskhet. En person som kallar till sanningen kallar folket till Allah subhanahu wa ta'ala. Till Koranen, till sunnan, till salaf och salih. Han kallar inte folk till sig själv. Att han vill ha många följeslagare. Ni ska följa mig. Eller ni ska följa min sekt. Det här är fel. Utan man ska följa, kalla folket till att följa Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här finner man hos ahli sunnah wal jama'. Att de kallar folk till Allah. De kallar inte folk till grupper och sekter och partier. Utan till sanningen. Så enkelt är det. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Allah säger: och innan dig skickade vi endast män från folket i städerna som vi uppenbarade till. Har de inte rest i landet och sett hur slutet som drabbade dem innan blev? Och säkerligen är nästa liv det bästa för de som fruktar Allah och lyder honom. Förstår ni inte? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا. Vi har innan dig Muhammad sallallahu alaihi wasallam endast sänt män som vi har uppenbarat för. Och här säger ulema i tafsir: Allah har inte skickat kvinnliga profeter. Allah har inte heller skickat profeter från änglarna. Och vad beträffar jinnerna så finns det olika åsikter. Vissa ulema säger att Allah har skickat profeter bland jinnerna. Och andra säger att nej, alla profeter har varit från människorna. Men det finns inget konkret bevis på att det har inte funnits någon profet från jinnerna. Allah har det. Men vissa ulema säger att profeter är från människorna. Och jinnerna har nudur, de har varnare. Alltså folk som gör da'wa, som förmedlar budskapet. Men alla kulihal, Allah säger här att han har endast skickat män som profeter. Och de är alla från städerna Profeterna och sändebuden kommer inte från landet. Varför då? Varför kommer profeterna från städerna? Ja. Jo, men varför kan inte typ en bonde eller beduin bli profet och komma och flytta till staden och göra da'wa? Varför är han en person som är född i stan för?
Alla känner igen honom.
De är inte kunniga, de som
bor i... Ja. Och en till sak som alla ulema nämner. Ja, ahsan. Ja. Folket som bor på landet, beduiner och bunder, är oftast hårda och stränga. Al-Jafa, Al-Ghilva. Som ni vet, haditherna om de som kom till Medina ibland och de betedde sig lite ohyfsat mot profeten Muhammed s.a.w. De säger därför att folket som bor på landet, och speciellt då kanske beduiner, det är hårda förhållanden, de är oftast lite hårdare och strängare. Så de passar inte för den här uppgiften att göra da'wa. För den som är da'wa kan inte vara hårdhjärtad. Vad säger Allah till profeten Muhammed s.a.w? وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ. Om du skulle vara hård och hårdhjärtad och sträng, skulle folk fly från dig. Men överse folket och förlåt folket. Och fråga dem om deras åsikt. Så det är viktigt, en viktig egenskap hos folket som gör da'wa, att man är barmhärtig, man är mjuk och man har vishet. Och de nämner också, som brodern sa också, att folket i städerna är oftast kunnigare än folket på länderna. Och inte bara det också, att folket generellt som beblandar sig med andra får mer livserfarenhet och är bättre. Och därför så sa profeten sallallahu al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum khayru min alladhi la yukhalituhum wa la yasbiru ala adahum. Han sa i denna hadith att den troende som beblandar sig med folket och har tålamod med deras tillkortakommanden är bättre än den troende som inte beblandar sig med folket och har tålamod med dem. Så här finns det två sorters troende. Den som säger jag pallar inte med folk. Folk är jobbiga, folk skadar mig, folk snackar, folk... Jag är för mig själv. Jag är hemma. Jag ska inte vara med folk. Det här är en sorts människa. Den andra människan är den som är med bröderna. Kvinnan, hon är med systrarna. Alltså som är bra. Även om de har brister. Man flyr inte, utan man försöker att förbättra de här bristerna som finns. Du har tålamod med de här bristerna. Det är bättre än att du är själv. Och inte ha tålamod med deras brister. Varför? För muslimerna ska vara tillsammans. När man är tillsammans blir man stark. Eller hur? Som en kropp, som en byggnad. Och profeten alaihi salam nämnde den här liknelsen med att den troende är som, du vet, den här, vet du, lammet, fåret. När fåret går iväg från flocken, han blir ett lätt offer för vargen. Men när fåret är med flocken, är han ett svårt offer för vargen. Och samma sak är med den troende. När vi är tillsammans nu, vi är starka. Shit, han kommer inte komma nu och göra massa wiswas. Förstår du? Men när du går hem själv och du sitter hemma själv i flera veckor, du kommer bli bombarderad med wiswas. Han kommer krossa dig, shitan. Kanske till och med bli sjuk. Jag har sett sådana här fall. Så när man är själv, man är ett lätt offer för djävulen. Men när man är tillsammans med folk, man blir stark. Därför är det jätteviktigt att muslimer försöker umgås med bra människor. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att har de inte rest i landet och sett hur det gick för de som levde innan? Eller de som förnekar islam? Har ni inte rest runt? Och speciellt folket i Mekka. De reste runt. De reste till staden där Lot hade bott. De reste till staden av Thamud och Ad och alla de här människorna som hade gått under. Saleh, som låg precis utanför Medina också. De såg ruiner. De visste att här hade levt samhällen. De hade gått under. Hur gick de under? Med alla straff. Varför? För att de inte trodde på profeten. Genom ni inte tror på mig, Muhammed s.a.w., så kommer ni att möta samma slut som de mötte. Ni kommer också gå under och straffas. Och det här är också en viktig punkt, att en muslim ska ta lärdom från andra händelser, från andra människor. Man tar lärdom av det man ser. Du ser en människa göra någonting bra, det går bra för honom. Mashallah, det är en bra förebild. Du ser folk göra någonting dåligt, det går åt helvete. Det är en dålig förebild, eller hur? Som vi nämnde i darsen också. Du ser folk knarka. Ekonomin går åt skogen. Familjen går åt skogen. Hälsan går åt skogen. Psyket går åt skogen. Varför ska jag följa honom för? Jag borde ta en lärdom och säga, jag ska aldrig ta det här. Eller hur? Hur kan man förstöra sig själv på det här sättet? Så att ta lärdom av andra är mycket viktigt. Sa'id och Mawid Abirayri. Som du har nämnt från Salaf, från Sahaba. Det är den lyckliga, framgångsrika är den som tar lärdom från andra människor. Andra händelser. Men jag har sett. Du ser kuffar har gått under på grund av att de inte lyssnar på profeten. Hallas, då måste jag lyssna på profeten. Jag ska inte gå samma väg som dem. Mycket viktig punkt. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْ. Och nästa liv är bättre för dem som fruktar. Yani, för folket som har förstånd. Folket som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala genom att lyda honom och inte synda. Vad är bättre för dem? Nästa liv. Paradiset och dess belöning är bättre. Det här livet kommer att förgå. Det kommer försvinna. Kullu man alayha fan. Allt på dunya kommer försvinna. Utan det som finns kvar är al-akhirah, nästa liv, paradiset. Hur mycket du än njuter i det här livet, det kommer gå bort en dag. Du kommer dö. Livet är kort, några dagar. Och nästa liv är för alltid. Och det som finns där kommer att bestå för alltid. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, afala ta'qilun. Yani, nästa liv är bättre för dem som har taqwa. Har ni inte förstånd? Yani, här säger ulema, har ni inte intellekt som kan få er att föredra det bättre framför det sämre? Människan som har intellekt, aql, förstånd, när han jämför det här livet och nästa liv, vad gör han för någonting? Han ger företräde till det bättre framför det sämre. Men den som inte har intellekt, vad gör han? Han ger företräde till det sämre framför det bättre. Så en mu'min, han är kejis, han är aqil. Han ger företräde till det som är bättre framför det som är sämre. Till det bestående framför det förgående. Mycket viktig punkt. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i näst sista versen, hatta idha stay'asa rusulu wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna fanujjia man nasha'u wa la yuraddu ba'suna 'ala al-qawmil mujrimin. Tills det att sändebuden gett upp hoppet och trodde att de hade blivit förnekade av sitt folk, då kom våran hjälp till dem och dem som vi ville rädda. Och de som är icke troende kan inte hindra vårat straff. As-Sa'di säger här i tafsir att Allah berättar om de ärade sändebuden som blivit förnekade av sitt syndiga folk. Men Allah ger dem uppskov, alltså folket kuffar, så att de kan återvända till sanningen. Och Allah fortsätter att ge dem uppskov så pass att de utsätter sändebuden för motgångar. Tills det att sändebuden med sin starka övertygelse och tro på Allahs löfte och straff kanske får tankar om hopplöshet och känner brist i sin kunskap och övertygelse. Och när de når denna nivå, då kommer Allahs seger. Genom vad händer? Allah skickar en profet som kallar folket till islam dag och natt. Bevis och bevis och bevis och bevis. Men folket vill inte tro. De vänder sig bort. Allah straffar inte folket direkt. Han ger dem uppskov, dispens, så att de kan komma tillbaka till sanningen. Om och om och om igen. Tills de når den nivån att inte bara de inte vill tro, de börjar att skada profeten och säga fula saker om profeten och kanske till och med vill döda profeten. Och profeten har nått toppen. Då kommer Allah seger. Och Allah räddar profeterna och de han vill från de troende. Och när Allahs straff kommer finns det ingen som kan hindra det. När Allahs straff kommer till kuffar finns det ingen som kan stoppa det. Som vi sa, det kommer bagta, det kommer plötsligt, rashia, det omsluter folket. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i den sista versen, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Säkerligen så finns det i dessa berättelser lärdomar för människor med förståelse. Koranen är inte påhittad utan en bekräftelse av de böcker som kommit innan och en detaljerad förklaring av allting och en vägledning och en nåd för ett folk som tror. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala väldigt vackert: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Att det finns säkerligen tankeställare och påminnelser i dessa berättelser för folk som har yani förstånd. Vilka berättelser? Koranens berättelse. Berättelserna om profeterna. Om dessa rättfärdiga människor. De finns inte bara i Koranen för att fylla ut tomma rader. Eller för att vara som sagor. Utan tanken med dessa berättelser är att de är verkliga. Och att de ska vara tankeställare. Följer man de som det gick bra för, så går det bra för dig. Följer man de det gick dåligt för, så går det åt skogen. Så är det bara. Och här säger Sa'di att dessa berättelser i Koranen ska vara en tankeställare för både bra och dåliga människor. Man kan tänka att de är först och främst en tankeställare för muslimer. Men de kan också vara en tankeställare för kuffar som har ulul albab, som har förstånd. Som förstår att oj, de här folket gick under när de inte lydde profeten. Då måste jag gå en annan väg än dem. Jag måste följa profeternas väg. Så det kan vara en tankeställare till både goda och dåliga människor. Nah. Och han säger här också att det är en tankeställare att den som agerar som de goda kommer att få det som de fick med ära. De kommer äras och få det som de fick. Eller de som går emot dem kommer att förnedras. Och det finns också en tankeställare gällande Allahs perfekta namn och vishet. Och att endast Allah förtjänar att dyrkas och ingenting annat. Genom man läser om till exempel surat Yusuf. Man förstår Allah Azza wa Jalls makt, Allahs hikma, vishet. Hur han planerade för Yusuf. En plan som ingen människa kunde tänka sig, eller hur? Bröderna planerade någonting, det blev totala motsatsen. De planerade att förnedra honom, Allah ärade honom. Så man förstår att dessa berättelser också Allahs perfekta namn, egenskaper och visheter. Och att Allah Azza wa Jalla ensam förtjänar att dyrkas. Och så säger Allah, ma kana hadithen yuftara. Denna berättelse, denna Koran är inte någonting påhittat. Utan det är berättelse från det osedda. Som du Muhammed inte kände till. Men vi har berättat om för dig. وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. Den här Koranen är en tasdiq. Den är en bekräftelse av det som har kommit innan dig. Denna Koran bekräftar tidigare skrifter. Som profeten har fått. At-Taurat, wal-Injil, wal-Zabur. Den bekräftar det som är sant i de böckerna. Och den tillbakavisar det som är falskt. Och sen säger Allah, وَتَفْسِيلَ كُلِّ شَيْ. Att den här Koranen är också en bok som klargör allting. Tafsil. Den tydliggör allting. Den här säger ulema, allting som tjänaren behöver veta. Från religionens grunder och förgreningar. All, en detaljerad förklaring av allting. Halal, haram, gillat, ogillat, vad som är lydnad, vad som är synd, vad som ska hända. Den beskriver Allah subhanahu wa ta'ala. Än i den här boken är det enda man behöver tillsammans med sunna självklart. Än i svaret på livets gåtor. Vad är meningen med livet? Vad händer efter döden? Vad händer i graven? Vad händer i paradiset? Allt det här finns med i Koranen. Vad vill Allah från oss? Vad är det Allah tycker om? Vad är det Allah inte tycker om? Vad är det Allah har gjort halal? Vad är det som är haram? Vad är det Allah gillar och ogillar? Allt det här finns med i Koranen. Vem är Allah subhanahu wa ta'ala? Allah beskriver sig själv i Koranen. Så mashallah, den här boken är tafsil. Den förklarar allting. Wa tafsila kulla shay. Wa huda. Och den är också en vägledning. En vägledning för folk som söker vägledning. Den vägleder till det bästa. Wa hudan wa rahmatan liqawmi yu'minun. Den är en vägledning och en barmhärtighet för ett folk som tror. Yani de som läser denna Koran och får denna djupa kunskap som Koranen innehåller, de låter sig vägledas. Och den som låter sig vägledas får Allah Azza wa Jalls rahma. Han får Allahs belöning i detta liv och den största belöningen i nästa liv, att Allah Azza wa Jall kommer att ge honom sin ridwan. Allah kommer bli nöjd med honom och ge honom paradiset. Så mashallah, alhamdulillah ala al-Quran wa ala al-ilm wa nas'al Allah al-hidayah wa tawfiq wa rushd wa rahmah wa alhamdulillah aladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Vi tackar Allah Azza wa Jal som med hans hjälp vi har kunnat fullborda tafsir på denna sura. Fa nas'al Allah Azza wa Jal an yubarak lana fihi wa an yaja'ala hadha al-ilm hujjatan lana wa la alayna wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.